Modiga människor.
Modiga människor.
Modiga människor. Jag hälsar dig, Andris, välkommen. Andris Aka, fågelviskaren.
Ja.
Och du befinner dig inte i Sverige?
Nej, just nu är jag i Rumänien, i Karpaterna, i bergen.
Kan inte du berätta? För jag har ju läst, liksom, jag vet ju, följer ju din resa. Men vad var det som gjorde att du lämnade Sverige?
Ja, men alltså jag har väl varit lite trött på hur naturen behandlas i Sverige. Det har varit väldigt svårt för mig att riktigt känna att alltså man blir lätt väldigt negativ när man ser hur allt som sker i Sverige. Sen är inte Rumänien perfekt på något sätt heller, men jag fick möjligheten att jobba på ett väldigt intressant rewilding-projekt där de försöker skydda och återskapa ekosystem över ett väldigt stort område. Alltså hela centrala delen av rumänska Karpaterna i princip. Så det är väldigt spännande projekt just nu där de steg för steg försöker skydda mer av landskapet och de återimplanterar vicenter och andra djur liksom för att ekosystemet ska hamna i balans igen.
Vad häftigt. Men kan du berätta lite för oss som inte...
Du frös lite där, men det kanske gick bra ändå.
Ja, alltså du hörs bra faktiskt, även om jag ser att bilden fryser till. Men kan inte du berätta lite om din resa här hemma i Sverige innan? För att jag menar, du är ju, folk känner ju till dig under namnet Fågelviskaren. Och hur kom det till? Liksom? Hur uppstod det?
Jag menar, så får jag försöka göra en lång historia kort. Jag menar, sen jag var barn så har jag alltid varit superintresserad av all djur och natur, i allt som har med djur och natur att göra i princip. Så jag har alltid varit nördig, om man säger så, på det planet. Alltid velat liksom ha kontakt med djur och drog ut i skogen jättemycket, framförallt när jag började bli tonåring. Och där någonstans så började jag liksom pröva mig fram till att imitera fågelljud. Jag lärde mig fågelljuden genom att också imitera dem. Så tog reda på vad det är för fåglar jag hör och insåg att jag hade någon fallenhet för det här med ljud och hur man kopplar det. Så man behöver vara ganska musikalisk, tror jag, för att liksom känna igen de detaljerna i fågellätena. Så jag liksom experimenterade och liksom lärde mig på egen hand och härmade. Och bara fler och fler. Sen tror jag det var mot slutet av tonårstiden, början av 20-årsåldern, så var jag aktiv i Fältbiologerna, den svenska miljö- och ungdomsorganisationen. Så då var det någon där som började kalla mig för fågelviskaren för grund av mina fågelhärmanden. Så det fastnade lite, kan man säga.
Det är ju den korta varianten till... Ja, till namnet fågel. Men du är ju jätteduktig. Du är väldigt skicklig på att härma ljud.
Jo,
fåglar kanske inte.
Men jag härmar lite andra djur också. Jag härmar ju varg och lo och hjort och älg och liksom de som går att göra. Men fåglarna är ju så mycket mer. Det finns så många olika och distinkta läten som man kan lära sig.
Men du... Jag tänker så här, du sa ända sedan du var liten. Så var kommer den här starka drivkraften ifrån? För det kan inte vara så att du hade, eller du kanske hade många kompisar som hängde på. Eller var du ganska ensam med det här intresset?
Men alltså, som barn var jag ganska mycket ensam barn. Alltså, jag lekte väl med andra barn ibland, men jag var inte så här att jag var liksom väldigt supersocial på det sättet. Det var liksom min egen grej. Jag var så pass nördig och drog som en magnet till alla djur jag stötte på. Liksom. Så jag kunde inte, mina föräldrar kunde inte hålla mig ifrån det. Det är bara det som har drivit mig hela tiden. Och det fortsätter liksom. Även om jag kanske från början höll på mycket med småkryp och grodor och sånt där när jag var barn. Nu är det liksom, håller jag på med björn och varg och sådana saker. Stor utsträckning.
För det är ju så att du lever ju i naturen också, eller hur? Stundvis, långa perioder, är det inte så?
Jo, jag har haft mina perioder där jag levt väldigt mycket ute. Nu kanske inte så jättemycket än. Alltså just nu när jag är i Rumänien så är jag ute varje dag i princip och jobbar liksom. Men jag har inte campat ute på ett tag nu. Det börjar snart bli dags. Men det har också varit vinterväder nu så jag har varit dragit mig lite grann. Annars så campar jag ute på vinter också. Och bor ute i perioder. Men det brukar ofta vara kortare perioder under vintern och längre perioder under sommarhalvåret. För att det är trevligare helt enkelt. Mer utmaning att göra det vintertid.
Men jag säger, alltså det måste ju, för mig låter ju det, alltså det är ju helt fantastiskt, men jag tänker också det måste ju verkligen vara ett inre kall som driver dig för att göra det här. Du kan ju
Ja,
inte leva i systemet riktigt om du lever det här livet.
det kan man inte säga att jag gör. Alltså jag lever ju någonstans i något slags mellanläge. Det är inte alltid helt lätt heller. Alltså jag lever ju inte 100% i naturen. Jag lever inte 100% i samhället heller. Så jag är någonstans i ett slags flytande mellanläge kan man säga. Jag har en fot i samhället och en fot ute i naturen. När jag var yngre så drömde jag mycket om liksom att leva helt och hållet med naturen och inte vara en del av samhället. Sen när jag vuxit upp mer så ser jag ju mer att ja, men man kan inte liksom fly från samhället på något sätt och samhället påverkar vad som händer i naturen väldigt mycket. Så man behöver ha en fot i båda världarna för att liksom kunna göra skillnad. För mänskligheten är ju väldigt hårt på naturen just nu och vi är beroende av naturen för att överleva. Så vi behöver liksom, så jag försöker vara en brygga däremellan, liksom, att hjälpa människor. Och det är väl det som jag drömmer om mest, att liksom hjälpa människor och få den kontakten. Få tillbaka den kontakten och se djuren och naturen som en del av oss. Att det inte är något som vi inte separerade så att säga.
Ja, alltså jag bara får upp en bild liksom av dagens ungdomar. Alltså Stockholms barn, liksom uppvuxna i Stockholm. En del vet ju inte ens om att mjölken som de dricker kommer från en ko.
Ja, det där vi har hamnat liksom, att man har ingen koppling till naturen på det sättet. Man har ingen koppling till vart maten man äter eller vatten man dricker egentligen kommer ifrån. Och så är det ju överallt. Jag ser till och med här i Rumänien, här slänger folk sina sopor i floderna liksom. Och folk gör inte kopplingen att man dricksvatten och det är ändå folk som bor på landsbygden, så det är bara att man har en bristande kontakt helt enkelt med naturen. Men den är kanske värre i mer västerländska kulturen där man verkligen har flyttat in i städer och tappat den. Och allting är industrialiserat så vi har inte kontakten med det, var allt kommer från.
Vad gör det med oss människor när vi har tappat kontakten till så moder jord, till naturen?
Ja, det är inte lätt att svara på med en enkel mening skulle jag säga. Det är en så stor grej. Resultatet blir ju att vi inte förstår sambanden och vi förstår inte liksom när naturen liksom får problem och att det faktiskt påverkar oss. Att vi märker inte det. Vi märker inte när arter försvinner. Vi märker inte när ekosystemen börjar sluta fungera. Och då kör vi bara på tills det har gått för långt. Och har det gått för långt då är vi som art också körda. Liksom. Det kan vi inte komma undan hur mycket vi än tror på att vi ska skapa någon slags high tech-verklighet där vi inte behöver naturen. Men det funkar inte så. Liksom. Tanken är helt och hållet ett resultat av bristen på naturkontakt. För om vi har kontakt med naturen då förstår vi att vi är beroende av den också.
Ja, jag tänker så här, precis som du säger, så vi har kommit så långt ifrån så att de här, ja, nej men det, jag fick i veckan ta bort en av mina katter. Jätteså, han var inte ens 2 år, för att han troligtvis har fått i sig råttgift. Och då antagligen via att han har ätit en råtta eller mus. som har fått i sig det här. Och det fick mig att börja fundera, alltså jag funderar mycket kring det här, men det var första gången som jag liksom fick någon så cirkulär tanke att allt vi människor verkligen gör påverkar våra djur. För helt plötsligt så har jag en katt som ligger hemma och skakar och mår jättedåligt. Nu frös bilden igen. Så, ja. Nej men jag har liksom en katt som är så här, lider av neurologiska skador på grund av någonting som en granne till mig har valt att göra för att slippa ha liksom musfritt i huset. Och så att jag har verkligen liksom funderat och sen så här, sorgen i det, men precis allt påverkar ju. Och jag gjorde en intervju med en man som har jättekoll liksom, på de här miljögifterna som vi sprider ut på åkrarna och när korna i sin tur äter grödorna och sen så dricker, ja, även vuxna såklart, men barn dricker den här mjölken som är liksom hårt påverkad av miljögifter. Så att det, liksom, det är som loopar liksom med hur vi bara förstör.
Ja, det är ett resultat som sagt att vi är så frånkopplade, så vi ser inte liksom bara det vi gör. Vi tänker att ja, men vi slänger det här i naturen eller liksom, man ser inte liksom hela vägen. Förstår jag menar. Vi har inte det cirkulära tänkandet att vad vi än gör kommer tillbaka till oss själva.
Nej.
Det är så det funkar egentligen.
Ja, men
så
jag...
vi behöver liksom ge det vi vill få tillbaka också. Så att det är så jag ser på framtiden, liksom, att vi behöver komma tillbaka till ett direkt relaterande till jorden. Att liksom, vi ger tillbaka till jorden omkring oss, till allt levande omkring oss. Och då får vi också tillbaka. Så vi behöver ge något positivt och inte något negativt. För om vi skadar naturen, då skadar vi oss själva. Det går bara runt. Vare sig vi vill eller inte, så är det så det funkar.
Och precis, och det blir ju lätt att, liksom, det blir ju som en fras man bara säger så här att vi, men när man väl börjar förstå det, och det är ju det jag tror behöver hända, att folk måste förstå liksom själva att, och hur får man folk att vakna upp och förstå att allt vi gör, liksom, de här människorna som du säger, som till och med bor på landet, som kastar sina sopor i vattnet. Ja. Hur får man dem att förstå att de förstör liksom, och förorenar för sig själva.
Precis, det är ingen lätt uppgift. För det, ofta sitter ju saker djupt kulturellt också. Nu tar jag bara som exempel Rumänien. Just för att jag är här nu liksom, och jag ser hur man gör här. Men det också, finns alltid en historia bakom. Det är väl det man behöver också komma fram till. Att det finns en anledning till att folk beter sig på ett visst sätt. Som i Rumänien, då handlar det om liksom kommunismen. Och under kommunismen så fanns inte all det här... Liksom man var van vid att man hade inte så mycket sopor, för att det fanns ingen industri liksom runt det mesta. Sen när kapitalismen kom in, då blev det som att de blev bombarderade av alla dessa produkter och med plast och med sopor och du. Men man får, då var det så här, oj, vad ska jag göra av med det här? Och sen, ja, men floden sköljer bort och så kastar man ner det. Man tänker inte längre än så. Om jag ser det inte längre, så då är det borta liksom. Men det hamnar någon annanstans, så loopar det tillbaks. Och det har inte liksom funnits ens, jag menar, från början fanns det inte ens något återvinningssystem överhuvudtaget. Så här, ja, men vad gör man av med sina sopor? Det finns inga soptunnor, det finns ingen återvinningsstation överhuvudtaget. Så vad gör man? Liksom, det blir att man bara, antingen hamnar du på hög utanför ditt hus och till slut så tröttnar du på det. Och då måste du göra av med det, då är det naturen som får det. Så det finns ju en historia bakom allt, och att i slutändan behöver vi ju liksom börja i den andra änden. Det är väldigt vanligt att vi går in som i Sverige liksom, eller i västerländsk kultur, att här vi sätter press på konsumenter att ja, men ni behöver köpa mindre av det här, eller ni behöver välja vad ni köper och inte köpa plast och så vidare. Men det är inte den änden vi ska börja i. Vi behöver börja i den andra änden. Kan vi liksom, ja, men de som skapar och producerar de här produkterna, de slutar med plast och slutar med, ja, men allt det här. Men det handlar ju också om pengar i slutändan. Skulle vi verkligen gå tillbaka till jorden, så behöver vi också se att ja, men vi producerar vår mat mer småskaligt, mer lokalt, mer som man gjorde en gång i tiden som faktiskt fungerade. Men då kan man sitta där och tjäna stora pengar på ett företag. Så det där stämmer. Allt handlar om pengar i slutändan. Det är där mycket av roten till problemen finns.
Ja, och det är ju det som får mig att fundera, så här, vill de
Ett
verkligen?
självhushållningssamhälle är svårt att tjäna stora pengar på.
Så det är ju det, den stora frågan är, vill de att vi ska gå tillbaka till de här småskaliga? Så det, som du säger, det finns inga pengar att tjäna. Men du
Precis, det
skrev...
är svårt. Och
Ja, en av sakerna som jag kommer ihåg att jag blev väldigt berörd, du skrev en text ju när du bestämde dig för att lämna Sverige. Kan inte du bara berätta att, även om du nämnde det, så eftersom du lever så nära med naturen, för du skrev om vargar, att vi tar liksom verkligen inte hand om vårt vargbestånd. För det var väl en av anledningarna till att du åkte, eller hur?
alltså det är väl inte huvudanledningen. Alltså huvudanledningen är för att jag fick det här jobbet som är väldigt spännande och inspirerande. Som jag kände att jag kunde lära mig väldigt mycket genom att vara del av. Det är väl egentligen huvudanledningen, men samtidigt så kände jag en väldig frustration. Liksom. Jag bara ser hur det blir sämre och sämre i Sverige. Liksom. Både med all naturvård i Sverige, allting går bara utför liksom. Sista tiden. Men som att man har massjakt på varg och lodjur och björn i Sverige och sen skogsindustrin som bara blir värre och värre hela tiden. Den har vi problem med i Rumänien också i och för sig. Jag menar de försöker skövla skog här i de mest otillgängliga sista urskogarna i Karpaterna också. Jag menar det är därför det här projektet finns, för att stoppa det. Det projekt jag jobbar för nu. De har problem med det också. Men den bistra sanningen i Rumänien är väl egentligen att det är inte liksom att de har mer vild natur kvar här, det är ju inte för att de har en liksom mer kärleksfull relation till naturen, utan det är ju snarare för att de är så fattiga att de har inte haft resurserna att masskövla naturen. Så ju rikare Rumänien blir och ju mer resurser de får, desto snabbare förstör de det som finns kvar också. Tyvärr. Så det finns inte, det är inte det. I den rumänska kulturen är det inte så starkt att skydda naturen.
Det måste ju
Tyvärr.
vara jättesorgligt att se.
Det är ju det liksom. Men samtidigt också glad för hur mycket som finns kvar. För att man har inte, liksom, folk har varit fattiga och därför har man inte haft några stora tunga maskiner som har kunnat skövla skogen. Det har varit väldigt småskaligt liksom. Men det börjar ju bli värre och värre även här. Det ser man ju. Men det är på ett sätt mycket lättare att skydda natur här genom att helt enkelt bara köpa upp den. Och det är vad organisationen Carpathia som jag jobbar för gör. De köper upp marker för att skydda dem helt enkelt. För i Sverige är det väldigt svårt. I Sverige kostar mark extremt mycket pengar. Och det liksom finns mycket regler och mycket hur man ska göra och hur man ska bete sig och vad man måste avverka och måste producera. Medan här är det inte lika strikt. Här är allting väldigt löst och på ett sätt nästan lite laglöst. Så ja, man kan nyttja det till att göra något gott också. Genom att de kan liksom köpa upp mark och inte utan att det liksom är någon big deal. Så länge de har pengarna till det. Och genom att göra det så skyddar de den här naturen från att bli skövlad. För köper de inte upp den, då är det någon annan som hugger den istället.
Hur mycket varg finns det där nere? Varg och björn?
Alltså vad gäller varg så den grova uppskattningen är väl mellan 3 och 4 tusen vargar. I hela Rumänien då. Och det är en yta som är ungefär hälften av Sveriges yta med dubbelt så mycket människor som i Sverige. Och björn, där ligger nog siffran närmare 6-7 tusen björnar på samma yta. Jag menar, som när jag går här, jag ser färska björnspår varje dag. Och jag menar, i bara en enda dalgång som är 1,5 mil lång så finns det minst 30 björnar som går liksom regelbundet. Det är lite spännande. Men Man stöter ihop med björn lite då och då. Jag har redan stött ihop med flera stycken på bara 2 veckor. Det är lite mer spännande att gå i skogen här än i Sverige där alla djur är livrädda för människor. Alltså björnarna är ju också skygga här, men stöter de på en människa så springer de åt andra hållet. Förutom häromveckan när jag hade en ung björn som var väldigt nyfiken och stannade ett litet tag och bara så här, vad är det för någon folk som är där? Men i Sverige är typ alla djur livrädda för människor. Så man ser ändå mer djur här, skulle jag säga. Det är intressant.
Men hur stort är vargbeståndet i Sverige?
Den officiella siffran är väl strax över 400. Jag tror runt 450, men sen sköt de ju ner ganska mycket varg nu i jakten också.
Vadå, så
Då.
en yta som är hälften så stor som Sverige,
Med
så finns
dubbelt så
för,
stor befolkning
du, ja
också.
men precis, Sverige är dubbelt så stort, men Rumänien är hälften så stor. Och det finns 10 gånger mer vargar nere i Rumänien än i Sverige.
På ett ungefär. Och samtidigt som sagt den dubbla mängden människor mot Sverige. Men Sverige har 10 miljoner människor, Rumänien har ungefär 20 miljoner invånare. På halva ytan av Sverige. Med så mycket varg och så mycket björn.
Det måste ju vara jättehärlig energi att vara där.
Jo, men alltså naturmässigt så är det ju väldigt härligt. Folk har en annan inställning till naturen här också. Även om de kanske inte har den här, som jag sa, kärleksfulla relationen så är det ändå att man är liksom inte rädd för det vilda på det sättet. Jag menar, ingen riktigt bryr sig om varg här. Liksom. Det är ingen big deal. Liksom. Så, ja, men det är en del av vardagen liksom, att det springer vargar. Och om man får getter, då har man sina vakthundar och man går med djuren hela tiden. Och. Sen är folk lite mer rädda för björnar, liksom, men det är också så här, ja, men, det är ganska normalt. Folk är rätt vana vid att det finns björn i markerna. Det är väl mer när någon enstaka björn börjar skapa problem, typ att den kommer in i byarna och rotar i soptunnor och gör sådana grejer. Men oftast är det för att människor då först har typ matat björnarna. Så då kan det uppstå problem och folk blir lite rädda, men det är fortfarande inte alls samma hysteri som i Sverige.
Men så fort man ens andas varg i Sverige eller björn så blir folk jätterädda.
Ja, det är skillnad. Det är tydlig skillnad. Det är lustigt för vi har betydligt mindre anledning att vara varg och björn i Sverige än i Rumänien. Men ändå så är folk mindre rädda här, där det finns mycket mer av dem. Så jag tror det snarast handlar om att människor i Sverige har glömt bort hur man lever med naturen. Så att man är inte van vid att ha vilda djur in på husknuten, så därför blir en stor grej och man oroar sig mycket. Medan här har folk alltid haft varg och björn runt sig och därför är det ingen stor grej.
Och du nämnde ett ord, det blir så här, nej men lite sorgligt. Du säger så här, glömt bort. Det känns som att i Sverige så har man glömt bort så mycket. Liksom,
Jo, men vi
det är inte...
pratar ofta om Sverige som är det naturälskande folket, men trots det så har vi tappat väldigt mycket av kontakten med det vilda, så att säga. Vi gillar naturen när den är tämjd och ofarlig. Så den svenska bilden av naturen är som ett landskap där allt är ordnat och strukturerat och förutsägbart. Det är den typen av natur som de flesta svenskar verkar vilja ha. Men det är inte så naturen funkar egentligen.
Det är ju
Det är
inte alls charmigt.
Nej, jag tycker det är jättetråkigt. Och det verkar vara det som människor i Sverige vill ha. Såklart inte alla människor, men tillräckligt många.
Men du kan ju aldrig tämja naturen, för då slutar den ju fylla sin funktion.
Det är det som händer i Sverige. Vi utarmar naturen för att passa den. Man försöker skapa någon natur som människan vill ha den. Liksom. Att den framför som skogen, den ska producera virke för att någon ska tjäna pengar. Den ska inte vara ett levande ekosystem där alla får plats. Och sen har människor börjat tro att en produktionsskog är naturlig, liksom där träd är i samma ålder, samma art, i raka rader. Ja, men det ser ju snyggt och strukturerat ut. Men det är inte naturligt på något sätt. Folk börjar på något vis börja tro att så ska en skog se ut, då är det så de vill ha det. Och när en skog är vild och ovårdad så har man problem med det.
När du pratar om skog, då kan inte jag låta bli att tänka på hampa. Jag menar, vi vet ju att hampa fyller ju en fantastisk
Nu
funktion.
hörde jag bara sista ordet där, du försvann.
Aha. Nej, men hampa.
Du började prata om hampa. Den försvann där ett tag, så jag hörde
Ja.
inte alls vad du sa.
Ja, men jag tar igen. Hampa. Det fyller ju en fantastisk funktion. Nu blir jag lite osäker på dig här om det.
Den försvann där igen.
Ja.
Sista två orden.
Vi kör igen. Och nu så fick du jättelågt ljud. Vi får klippa lite i den här intervjun. Hampa. Vi vet ju att hampa, alltså om du planterar hampa så kan ju det faktiskt ersätta. Alltså vi behöver ju inte skogsindustrin. Utan hampa kan ju ersätta liksom hur många produkter som helst. Och vi behöver inte göra våld på naturen på det sättet som vi gör.
Jo, om vi samtidigt konsumerar mindre så behöver vi inte så mycket. Men det är som samma sak där, då är det inte någon som tjänar pengar på det på samma sätt.
Nej, alltså hampakläder. Då behöver vi ju aldrig köpa nya kläder.
Precis, men det är att det måste skapas också en ny marknad för det, vilket inte riktigt finns än. Och skogen bara står där redo att plockas, liksom, och då blir det enkla sättet att tjäna snabba pengar.
Jo, fast
Tyvärr.
det finns ju också folk som har försökt sig på och verkligen skapa liksom hampaodlingar. Och i Sverige är det ju i alla fall inte så lätt.
Nej,
Nej.
inte direkt.
Men ja, jag vet inte. Jag tänker så här, hur länge ska du vara nere i Rumänien? Är tanken hur långt är det här jobbet?
Alltså jag har ju kontrakt till sista september, så jag kommer vara här till hösten så att säga. Så då har jag kontrakt till ungefär när kronhjortsbrunsten är igång här nere.
Wow, du måste ju se, alltså jag tänker så här, det här är ju inte det är ju inte många människor som får vara med om det här. Och jag tänker att de flesta människor har ju inte en aning om liksom det du är med om. Och vet ju säkert knappt vilka djur du ens pratar om, annat än på bild i en bok.
Ja, men precis. Det blir mer så här på riktigt när man är här och ja, men så här plötsligt stöter ihop med björnar, och de är verkligen här på riktigt. Och som första veckan här så träffar jag på bisenter liksom i det vilda, eller bison, europeisk bison som de också kallas.
Vet du, min morfar var, alltså de bodde ju utanför Orsa. Och han var verkligen så här naturmänniska och byggde själv. Så att jag har ju med min morfar, de hade ju björn runt tomten. Men han stötte faktiskt ihop med en vad heter det, myskoxe heter de va?
Just det,
Ja,
misskoppar.
ja. Och den historien, den har jag liksom hört så många gånger när han liksom är ute och cyklar och så hör han hur det så här pyser bakom sig och så kommer en jättestor liksom myskoxe. Ja. Så att jag, tack vare honom så har jag alltid fått leva och jag var och fiskade öring med morfar och han pimplade och ja. Och det är inte alla som har det. Och han hade ju liksom slagruta och pratade fortfarande om currykors. Sånt som folk inte har en aning om vad det är längre.
Ja, det
Ja.
visste faktiskt inte ens jag heller, så vad currykors är.
Ja, men de kallas ju för någonting annat. De heter ju lines. De här. Över hela jorden så har
Ja,
du de
de här
här energi. Vad sa du?
energilinjer som man
Ja, på
pratar om, ja.
energilinjer. Men currykors är ett annat ord för det. Ja.
Currykors, det var något nytt.
Och det vet du som rör dig ute i naturen, där kan du ju se ganska tydligt vart de här liksom energimarkörerna möts, eller hur? Jag vet inte om du vet, för om du tittar på träd där det uppstår såna här Sånt som man kan plocka av som kåpor, du vet. Det är där energilinjerna möts. Och då brukar träden ofta vara ganska krokiga. Så. Det
Men det
är...
är något.
Så att jag tänker om vi fick lära oss sådana saker i skolan. Tänk om vi fick vara många lektioner liksom ute i skogen.
Ja, det hade ju varit en riktig skola. Vi får lära oss väldigt mycket som vi egentligen inte behöver. Det vet jag ju från när jag själv gick i skolan. Det var ju mycket så här. Ja, men alltså, jag är ganska bra på att lära mig i alla fall, liksom, saker och ting. Men en annan del av mig var också så här bara, men vad ska jag med det här till? Jag började ifrågasätta ganska tidigt liksom, i livet det här med, ja, men vad är det här bra för egentligen? Liksom, jag kunde inte få några svar på det. Det fanns liksom ingen, för mig det mesta hade inget riktigt syfte. Det som kändes värdefullt var liksom att lära sig förstå hur naturen fungerar. Och när jag blev tonåring så var jag ju mycket mer inne på det här, ja, men hur kan vi faktiskt leva hållbart på den här planeten? Det känns ju som det allra viktigaste i den här tiden. Hur kan vi leva hållbart? Men det får vi inte lära oss någonting om i skolan.
Nej, men
Det
nu har vi ju
bara
elever som...
lära oss att utnyttja naturen liksom,
Men
i ett system.
samtidigt så får ju elever lära sig, de får ju så här klimatångest. Det finns ju elever som de mår så dåligt så de måste gå till en terapeut. Men vi får inte lära oss på riktigt hur vi ska leva med naturen.
Nej, vi behöver nya skolor helt enkelt.
Så hur skulle en sån skola se ut, tänker du?
Men alltså, jag pratar med en del vänner om det här som har varit väldigt inne på det, liksom, att ja, skapa naturskolor liksom, som är fokuserade på att lära oss om liksom, det kan vara allt ifrån primitiv överlevnad till permakultur och självhushållning. Och lära sig förstå, ja, samband i naturen och djur och fåglar och liksom väcka upp den här känslan för att, ja, men jag vill veta mer, jag vill lära mig, att man vill samexistera med det som lever där. Att det öppnar en fascination liksom för det levande livet samtidigt som man lär sig all den viktiga praktiska kunskapen om hur man, liksom, även om man lär sig liksom så här, ja, vilka växter som går att äta i naturen eller medicinalväxter och sånt där, förutom det rent praktiska användningen av det, så är det också det i sig skapar ju en relation till naturen. Att man ser att, ja, men jag får allt det här från naturen, och då väcks en känsla av att, ja, men jag vill bevara det, jag vill ge tillbaka till naturen. En sån slags naturskola skulle jag verkligen vilja se växa fram mer.
Vi har...
Den skolan vi har i Sverige idag, den lär oss ju bara att bli lydiga små löneslavar i samhället, om man säger så.
Ja, för vi har ju mycket växter, eller hur? Mycket växter, svampsorter, örter,
Jag
som vi faktiskt...
tror den officiella siffran på hur många ätliga växter som finns i Sverige, om man räknar ihop allting, är ungefär 250 arter som går att använda liksom som mat i någon form. Det finns en hel del som de flesta inte vet om. De flesta går ut i skogen och ser inte vad som finns där. Jag som har liksom hållit på med det länge, för mig är det så här att var jag än går ser jag bara liksom så här, ja, men där är den växten som man kan använda till det där, och där är den där, och där ser jag ett fruktträd, och där om några månader kommer det finnas någonting att äta, och där är det spår av det där djuret, och där har den hållit på. Ja, men det är som att man läser en historia var man än går. Liksom. Hela landskapet berättar en historia om vad som finns där, vad som har funnits där, vad som sker. Liksom. Det är ett ständigt skeende liksom, som är väldigt spännande att följa. Man kan läsa spåren.
Vet du ungefär
Som
hur många...
bara nu idag liksom, kunde jag läsa liksom, hur björnhona med en unge hade liksom, gått upp för en ås. Liksom, och sen såg jag, ah, hon har gått den vägen för att undvika, för längre ner i dalen hade det från andra hållet kommit en gigantisk björnhanne liksom, som ville undvika att stöta ihop med honom. Så då kunde man se, liksom, så här, så man läser historier om de olika djuren och hur de relaterar till varandra och till landskapet. Jättespännande.
Men det är ju jättefint. Alltså det är väl, så som vi har levt förut. Och sen förstår jag att det finns samhällen, men idag så lever vi ju så att skulle någonting hända, skulle en katastrof ske nu, så undrar jag hur folk skulle klara sig.
Det skulle nog bli ganska kaotiskt. De flesta skulle nog inte kunna hantera det, inte bara rent fysiskt utan också rent mentalt. De flesta människor är inte mentalt förberedda på liksom att bli utsatta för naturen. För, liksom, för känslan av att inte ha kontroll. Det verkar vara något av det svåraste som den civiliserade människan har, det här med att släppa kontroll. Vi är så beroende av att ha kontroll hela tiden över vår omgivning, över vår vardag, över naturen omkring oss. Att om vi plötsligt inte skulle ha den kontrollen, då är det som att folk kan inte hantera det. Då blir det som en panik liksom. Och för mig som har övat länge på att vara ute i naturen så är inte det ett problem liksom. För mig är det snarare någonting jag skulle välkomna. Att liksom plötsligt, aha, plötsligt så styr inte människan alls längre. Då blir allt mycket lättare. Men för en som är helt och hållet inne i samhällssystemet så blir det ju väldigt svårt. Det blir som en... Ja, men jag kan tänka mig att det skulle skapa en väldigt stor otrygghet i väldigt många. Att inte plötsligt inte ha någon kontroll över vad som händer. Men det är för att man inte vet och för att man ännu inte har byggt en relation till jorden och till var saker och ting egentligen kommer ifrån. Så varje steg i den riktningen man kan ta gör oss ju bättre förberedda på en kris. Vilken typ av kris det än må vara.
Ja, men när du berättar allt det här så blir jag, då jag vill bara ta mina barn och gå ut i skogen, och nu är det lite för kallt ännu, men och tälta med dem och så här, ja men vi hänger här några veckor. Så att de verkligen får jag bor ganska lantligt ändå, men en ännu starkare relation till naturen. Hur många medicinalväxter har vi i Sverige?
Jag har inte räknat på det liksom.
Men på ett ungefär, har du en aning?
Tyvärr, jag ska säga att jag har inte nördat in, alltså jag har nördat in ganska mycket på ätliga växter, alltså vad du kan använda som mat. Sen har inte jag personligen nördat in så där dunder mycket på medicinalväxter. Jag kan en del basic liksom, men sen känner jag människor som kan betydligt mer än mig liksom. Men själv har jag inte nördat in specifikt på medicinala.
Ja, men det måste du inte. Men tillbaka till det här med naturen. Tänk om vi hade det i skolan. Att vi faktiskt får bo, liksom, tälta ute i skogen.
Ja, det hade varit något.
Mm.
Verkligen. Men någonting som jag brukar praktisera själv är liksom att bara vara på en plats i naturen under några dagar och verkligen liksom bara vara där och inte träffa andra människor utifrån, inte ha någon telefon, inte ha någonting som distraherar, utan man verkligen är där. Men jag märker att efter några dagar så hamnar man i ett mycket, mycket lugnare tempo. Det är som att hela naturen runt omkring förändras också, och plötsligt så börjar man se detaljer, och plötsligt så kommer djuren mycket närmare. Det är som att man på något vis sjunker in och blir på samma frekvens som resten av naturen omkring. Och då börjar man också få en relation till den platsen. Om jag stannar då, eller har mitt läger vid en särskild plats, så kan det bli som att då bygger jag en relation till den platsen genom att vara där under en längre tid. Och jag brukar kalla det för att göra ett vision quest. Liksom. Nu är inte det... Vision quest är ju en tradition i nordamerikansk kultur, liksom, i ursprungskulturen, att sitta på en plats och fasta och inte äta, inte dricka för att få visioner eller få någonting, tecken från naturen på frågor man har eller sånt där. Nu gör jag min egen version där jag kanske inte fastar, utan jag kanske äter mat, kanske fokuserar mycket på mat från naturen och kanske rör lite mer på mig, men jag är ändå där och jag bygger en relation till den platsen just där och då. Och varje gång jag gjort det så har jag en väldigt mycket starkare relation till de specifika platserna. Och vissa av de lägena så bara kommer alla djur till en. Liksom. Det är som att, jag minns jag gjorde för ett antal år sedan en sån bara solotid. Och då, 2 nätter i rad så hade jag vargar vid mitt läger. Liksom. Och när jag var ute och gick så hade jag jättenära kontakt med vildsvin och kronhjortar och Och många fåglar och mindre djur också. Liksom. Man får... och de träden som var runt mitt läger, de blir som bekanta då. Liksom. Så att man känner sig trygg med att ha dem där. Allting blir så mycket mer naturligt.
Jo, men allting är ju energi, tänker jag. Allt. Det är ju
Och
klart att...
allting är relation. Det är det att vi kommer tillbaka till våra relationer, liksom som ursprungsfolk runt om i världen pratar om det ofta, att vi är i en relation med allting, som i olika cirklar av relationer. Liksom vi har relationen till oss själva, det är som den inre cirkeln, och sen har vi relationen till våra medmänniskor som är nästa cirkel, och sen är det relationen till allting som lever på den här planeten. Och det är liksom den yttre cirkeln. Så de tre cirklarna av relation. För vi är alltid i relation med allting omkring oss. Både energetiskt och rent fysiskt, för vi är en del av allting.
Ja, och idag har vi så mycket som tar oss ifrån relationerna. Alltså,
Ja,
det är så
massor av
mycket som distraherar.
distraktioner och stress och annat som påverkar oss. En illusion, vi lever i ett samhälle som har skapat en illusion av att vi är separerade från varandra, från naturen omkring oss, och därför känner vi också en separation från oss själva oftast. Det är ju den svåraste oftast att jobba med, den här relationen till en själv. Är den mest utmanande. Men genom
Ja.
att vara i relation med naturen omkring oss så kan vi också, då bygger vi också på relationen med oss själva.
Och jag tänker att när du är ett antal dagar ute i skogen så helt utan ja men social medier, alltså vad som helst, så tänker jag att du kommer ju inte undan relationen till dig själv.
Nej, precis. Ibland så kan det vara väldigt jobbigt också, för du kanske får se på grejer som du inte alls tycker om. Du börjar observera dina egna tankemönster och du ser vad som, men det här är inte alls trevligt. Det är destruktivt och det är negativt. Och många av oss kanske, eller upplever när jag pratar med många människor, att de har den här negativa bilden av sig själva. Man tänker negativt om sig själv till exempel. Och det kan vara fruktansvärt jobbigt att titta på utan att ha någon distraktion från det. Men genom att vi är där och observerar det så ser vi det och förstår det, och vi kan förhoppningsvis över tid se mer kärleksfullt på oss själva. Men då måste vi också möta det som är otrevligt att se på.
Ja, precis. Vår
Och där är
skugg.
naturen en bra hjälp.
Ja, och vår skuggsida. Alltså, många av oss, vi lever ju med vår skuggsida, men vi kanske inte medvetet väljer att möta den. Och jag
Precis.
tänker i skogen så där, så det är helt omöjligt att komma undan.
Precis.
Ja.
Naturen kommer och berättar för oss vad som är sant.
Men har du, för du pratade om så här Native Americans, har du varit där någonting i
Nej,
USA liksom? Att, nej.
tyvärr. Jag har varit intresserad av att möta just ursprungsfolkningen i Nordamerika, kanske för att alltså många ursprungsfolk har ju en liknande, alltså grundvärldsbilden är ju ofta densamma hos de flesta folk som levt nära naturen. Sen har kanske nordamerikansk kultur inspirerat mig mycket mer, för att den också påminner, liksom den miljö de levt i påminner om den skandinaviska på många sätt. Och den världsfilosofin känner jag väldigt stark resonans med. Den påminner mycket om vad jag själv upplevde när jag var ung, utan att ha haft någon relation till nordamerikansk ursprungskultur, så kunde jag ändå känna mycket själv på egen hand. Som jag sen senare sett att ja, men i nordamerikansk urkultur så finns det koncept för det som jag upplevt på egen hand, oberoende av dem. Det har gjort att jag har känt en väldigt stark dragning. Alltså jag har haft lite bekanta som är av den ursprungskulturen. Jag hade en nära vän som var Lakota till exempel, som tyvärr dog för ett par år sedan. Men jag har vissa kontakter så att säga. Men jag har inte varit där och mött människorna. Och sen är det lätt att skapa en romantiserad bild av att ja, men de är i sån kontakt. Men samtidigt så människor är fortfarande människor, och även folk som kommer direkt från ursprungskultur kan har tappat kontakten. Och som det är idag är det väldigt få kvar som har de här riktigt gamla kunskaperna och relationen. Så att hitta de människorna är inte lätt.
Nej,
Det vet
men
jag också från min vän som var från Lakota-stammen, liksom, att de flesta Lakota, de lever liksom i total misär och har tappat kontakten med sig själva, med naturen, med allting. Liksom. De är bara en skugga av sitt forna kultur. Liksom.
ja, jag har ju faktiskt haft förmånen att få åka och besöka. Jag har ju varit på ett sånt här stort powwow i Nordamerika och sen också varit på en plats där liksom ursprungsbefolkningen bor och det var faktiskt gjorde mig jätteledsen. Så det klingar ju an till det du säger att det här att när man tappar kontakten med sig själv och sitt ursprung så blir smärtan så stor. Så det är ju väldigt misär. Som må mycket alkohol och
Ja, verkligen,
ja,
verkligen.
det är jättesorgligt. Men tillbaka till det du pratade om, att du själv kunde hitta saker i dig själv som liksom klingar an med det du har hört om ursprungsbefolkningen. Och jag tänker att när du lever i naturen och du är i samklang med naturen, och ja, jag skulle kalla det också för att Gud är inblandat, vad Gud nu än är, så tänker jag att det är någonting som i alla fall är mycket större än mig själv. Och att det är inget konstigt. Om du är där i naturen och helt i avsaknad av någonting annat än dig själv, så ser det ju likadant ut över hela världen. Vi människor är ju i kontakt. Alltså när vi är i kontakt så spelar det ju ingen roll om du är i Rumänien och jag är här. Så tror jag ändå att tankar och liksom att vi är inte så olika vi människor egentligen i grunden.
Nej. Och det är liksom när vi får kontakt med naturen, då är det ju en universell, liksom varje plats och varje miljö har ju såklart sin egen unika energi, men finns ändå en grund som är gemensam över hela världen och i oss som mänsklighet också. Där sa min Lakota-vän något väldigt intressant innan han gick bort. Han sa det nu säger jag det på svenska då, men han sa något i stil med att egentligen är det ingen skillnad på dig och mig. Liksom. Det är ingen skillnad på en amerikan, eller indian då, som han sa då, och en vit europé, liksom, egentligen. Det enda som egentligen skiljer oss åt är hur lång tid som förflutit sedan vi tappade kontakten. Men vi är precis lika mycket ursprungsfolk, vem vi än är på den här planeten, för vi hör hemma med jorden. Det var en väldigt fin tanke, liksom, att vi är alla urfolk på den här planeten egentligen. Bara att vi behöver komma ihåg det. Han sa till mig att ja, men du är typ mer urfolk än vad jag, sa han till mig någon gång. För du lever det. Och titta på mig, jag lever ett civiliserat liv, sa han då, liksom. För han lever inte i skogen och äter vilda växter, liksom. Även om han är Lakota-indian så levde han inte i skogen och åt vilda växter. Han menade, du är typ mer ursprungsfolk än vad jag är. Så det enda som egentligen skiljer oss åt är hur lång tid som förflöt sedan vi tvingades bort från den kontakten. Och den kontakten kan vi hitta tillbaks till om vi väljer att liksom få kontakt med naturen. Och där upplevde jag någonting när jag var ung väldigt starkt. Det var liksom en känsla av liksom mening som var så fundamental att den liksom inte ens gick att sätta ord på. Det var liksom en känsla av, jag brukar nästan kalla det som en déjà vu-känsla, när jag hade nära möten med vilda djur eller kom till platser där naturen var väldigt orörd. Så kunde jag känna en känsla av déjà vu nästan, att men jag har varit här eller jag har upplevt det här förut. Och jag kunde inte förstå det när jag var tonåring, men sen när jag senare fick mer kontakt med amerikansk urkultur och hur de ser på världen, då insåg jag att de har ett koncept för det som de kallar för ancestral memories. Vi har tillgång till våra förfäders minnen och upplevelser. Och ju mer vi utsätter oss för liknande situationer, till exempel som att jag då började leva mycket mer ute i naturen och få mer nära direkt kontakt med naturen, så väcktes det upp, för att då det är som att nervsystemet kommer ihåg det någonstans djupt där inne. Så genom att vara i den miljön så jag plötsligt så visste jag hur jag skulle bete mig när jag mötte ett vildsvin öga mot öga liksom. Och jag behövde liksom inte lära mig det. Det var som att det satt bara där. Och jag bara så här, visste jag var jag ska gå för att hitta vatten. Och jag bara visste hur jag skulle liksom få tag i vild mat. Och jag visste liksom när jag hörde ett visst ljud från en viss fågel att ja, men nu är det ett rovdjur på ingång till exempel. Och jag behövde inte ens lära mig det mentalt, utan det bara, man förstod det. Mer jag var ute liksom, så förstod jag sådana saker. Så det är en liten intressant som jag ville förmedla, den kopplingen där, att vi ser att våra förfäders liksom upplevelser finns kvar i oss. Men det sitter liksom i mötet med naturen. Så när vi utsätter oss för naturen så plötsligt kommer mycket saker tillbaka. Så jag tror att där kan vi verkligen bygga en relation till naturen, återknyta på ett sätt om vi öppnar upp oss för.
Men det är så fint, alltså det klingar verkligen an i mig, och det är ju så här perfekt avrundning, för jag tänker att det är verkligen, jag tror att alla vi längtar tillbaka till det här, och det du säger, så här, vi minns, jag tror att vi alla minns, men det är nästan, jag får upp en bild så här av vårt DNA, det är som att vi behöver bara aktivera det vi redan vet.
Men det är så det egentligen funkar. Det är så DNA funkar rent biologiskt också. Det kan även forskare liksom titta på och se att det är så det funkar. Att när du utsätter DNA för en särskild miljö liksom, så aktiveras vissa delar av genomet. Liksom. Som vissa egenskaper, vissa beteenden. Även fysiska egenskaper. Liksom, så här. Ja, men om du till exempel utsätter dig för mycket kyla, då kommer det påverka någonting i ditt DNA som gör att du, med någon gammal sträng från förfäder som har levt i kallare klimat, kan plötsligt så bara, ja, men väckas upp, och din kropp anpassar sig även under din egen livstid, bara anpassar sig bättre och bättre till att hantera kyla till exempel. Och bara en sån sak liksom. Så det finns där.
Wow. Ja, men gud, vad glad jag blir. Alltså jag vet inte när vi hade kontakt första gången. Det är ju mer än ett halvår sedan i alla fall. Och jag har verkligen så här,
ja, det var...
jag tror att det är nästan ett år sedan. Jag har suktat efter att få göra en intervju med dig. Och så känns det som att det är helt rätt i tiden. Så du är där, och jag har känt själv sista tiden att det är någonting med att vi har liksom rätt till vår historia. Och det här att vi... Det här du pratar om, den här aktiveringen, att vi minns. Ja, och du berättade så fint. Så att, ja, jag känner mig djupt rörd och tacksam för den här stunden.
Ja, det var väldigt fint för mig också att få liksom komma i kontakt med det här själv liksom, och minnas själv just det, de delarna som jag bär med mig.
Ja, men fantastiskt, Andrit. Du ska iväg och äta middag nu på där du bor, vet jag. Ja.
Jag ska äta middag ganska snart här, och sen ska jag ut och leta vargspår imorgon.
Vad härligt. Ja.
Eller vi håller på med varginventering. De försöker liksom få koll på de olika vargflockarna inom projektområdet. Och så där. Det är inte helt lätt, för de har haft ont om snö den här vintern också. Så nu vi fick massa snö i början på april här, så då är det bara så här, ja, men då kör vi liksom. Så imorgon vill de ha mig på att ut och spåra varg. Det är någonting som jag aldrig säger nej till.
Men det förstår jag. Ja, men du, lycka till på din resa, och sen så kanske vi gör en uppföljare, vem vet. Tack så jättemycket.
Ja, jättefint.